Hej och hjärtligt välkomna till Det goda samhället TV. Paulina Neuring heter jag som leder det här programmet som kommer handla om våld mot ambulanspersonal. Och med oss idag har vi Per Brinkemo som är expert på klaner. Du har skrivit en bok som heter Mellan klan och stat på Timbro förlag. Du kommer börja undervisa advokatsamfundet om klankultur. Och så har vi också Gordon Grattage som är ordförande för Alarmambulansförbundet. Jag ska börja fråga dig, Gordon. Jag vet att din fackförening har krävt militär utrustning för att skydda ambulanspersonal vid utryckningar. Vad är det för utrustning?
Det är korrekt där, och där vill jag vara tydlig med också att vi har pratat om taktiska enheter. Vi skulle ha specialutrustning för att kunna gå med polisen in i farliga situationer, så att säga. Men där det tåget har gått, polisen har löst det själva. Vi har inte fått något gehör i den frågan, har vi känt. Men däremot så jobbar vi fortfarande med lättare skydd i form av skyddsvästar och hjälmar.
Och vad är det för situationen när man som ambulanssjukvårdare eller ambulansförare behöver skyddsväst eller hjälm?
Ja, det är ju när vi går in i riskområden eller vi kan tänka oss att det kan uppstå fara för våra medlemmar och vår personal, så att säga. Det handlar ofta om de här riskområdena vi har i Sverige, så kallade no-go zones. Där skulle kunna finnas behov av det. Men vi har andra situationer också kring hot och våld utanför de här områdena. Så det finns flera olika situationer.
Du nämner det här begreppet no-go-zoner. Tycker du att det är befogat i ert arbete att tala om no-go-zoner?
Ja, jag tycker det. Jag vet att det är känsligt och lite kontroversiellt, men för oss är det ju egentligen verkligen no-go, för vi har ju direktivet att vi ska inte egentligen gå in i farliga situationer, och det är vi också tydliga med. Men ibland så hamnar man där i alla fall, och då känns det ju bra om man kan, om man har ett adekvat skydd. För det är ju så, vi ska ju ha personskydd i form av polis när vi går in i de här områdena.
Vad är det för typ av områden det är frågan om?
Det handlar ju främst om områdena, så att säga, segregerade områden.
När du säger segregerade områden, är det alltså områden där det framförallt bor invandrare? Är det så man ska förstå?
Ja, det är ju i regel så, absolut. Det är inte uteslutande, men det är ju så det ser ut idag. Så har jag.
Varierar det över tid vad som är ett riskområde?
Så kan det vara. Vi ser ju också områden där som där tidigare varit låg risk, där det eskalerar nu också. Områdena blir fler och fler och spridningen blir större och större. Vi ser ju en ökning. Som du säger, det kan ju vara, det är ju väldigt bundet till tid, plats, dag och vad det är för människor som rör sig i området. Det kan vara lite slumpmässigt, men i de här områdena så är det alltid viktigt att vi har ett högt risktänkande och att vi får personskydd när vi åker in i området.
Så att det blir fler områden, säger du, och en eskalering av hotfullheten och våldet?
Vi upplever det så, de rapporterna vi får in från medlemmar och det vi kan inhämta från andra medier och instanser, så att säga. Vi ser en ökning, helt klart.
Gordon, just nu när vi spelar in det här så håller det på att utspela sig upplopp i Rinkeby. Vad innebär det för dina medlemmar?
Ja, det innebär ju en ökad fara om de skulle befinna sig i området, såklart. Nu hoppas vi inte att vi har någon ambulanspersonal där inne när det är den här orosgraden, så att säga, när det förekommer sånt där våld och hot.
Men jag tänker, våld och hot, det är väl precis då ambulansen ska finnas där? Du säger att du hoppas att de inte är det. Är det så pass farligt alltså?
Ja, det är för farligt för att gå in, så att säga, där. Och det är då vi pratar om de här taktiska enheterna som jag var inne på, som vi har pratat mycket om, som polisen har löst i sin tur då. Men det, jag tycker bara att du nämner den här händelsen i Rinkeby nu. För jag har fått rapporter från medlemmar som har varit där i samband med den här händelsen. Och det jag tycker är värst, det är ju att sjuka människor blir drabbade. Det tycker jag är riktigt illa. Här har man rapporterat att det är faktiskt vård som har blivit fördröjd. Och där man har varit ganska allvarligt sjuk.
Vad kan det vara för typ av tillstånd som människor befinner sig i?
Här har jag fått rapport om till exempel epilepsi. Som är väldigt allvarligt. Med krampanfall och så liknande. Som kan leda till medvetslöshet och svåra efterföljande skador så att säga. Ja.
Och då väntar ni för att ni väntar på polisen eller väntar ni därför att ni blir hindrade av människor i området?
Det kan vara både och. Nu vill jag inte gå in på detaljer i det här specifika fallet. Men det kan vara både och. Vi kan bli hindrade från att komma in. Vi kan bli blockerade från att komma ut. Fordon kan saboteras på platsen. Kan bli utsatta för direkt våld, fysiskt våld så att säga. Ja.
Det här våldet, är det frågan om stenkastning till exempel?
Det kan vara frågan om stenkastning, absolut. Och det kan ju även vara värre. Nu har inte vi något fall rapporterat, men det förekommer ju även handgranater har kastats mot poliser och liknande. Så det finns ju alltid med i bakhuvudet, det är en stor oro alltså.
Ja, precis, jag tänkte komma in på det. Vad gör det med arbetsmiljön? Att åka in i ett sånt här område och vara rädd för våld eller hot?
Ja, det är ju såklart en vidrig och arbetsmiljö som ingen vill befinna sig i. Och det finns ju en ständig oro för de här människorna som jobbar, medlemmarna som jobbar i anslutning till de här områdena. Där man vet att man kan få ett uppdrag här inne. Det finns en rädsla och det finns även efterföljande tillstånd. Vi pratar om posttraumatisk stress och liknande. Som kan leda till sjukdom, sjukskrivning, uppsägning.
Förekommer allt det här eller är det en risk som du ser?
Det förekommer. Det kan vi bekräfta.
I vilken skala är det frågan om att ni ser posttraumatisk stress, sjukskrivning, uppsägning på grund av det här?
Ja, nu har vi har ingen siffra eller statistik på det här. Det är så svårt också för vi tycker inte det hanteras på ett bra sätt alltid. Det finns arbetsgivare som kan vara ett gott föredöme men det hanteras inte alltid som det ska. Det rapporteras inte alltid som det ska. Och det är svårt att få några siffror på det. Men vi märker ju i och med att vi får mer samtal, vi får mer mejl, vi får fler ärenden kring det här.
Varför tror du att det brister i hanteringen från era arbetsgivare?
Jag tror att man blundar ofta. Det är lite som det är stort i samhället. Man vill inte se problemet, man vill inte ta tag i det. Det är mycket det handlar om.
Är din bild att det här har att göra med att det hör till hela problemkomplexet med integration och segregation och utanförskap?
Det handlar om det tror jag. Man vill inte prata om det. Det är känt att det är ett känsligt ämne. Man tassar väldigt försiktigt där. Så det tror jag definitivt att det handlar om. Sen handlar det om kostnader också för arbetsgivaren. Det handlar om att vi håller på att tömma kistan med skattepengar. Vi går mot en svår framtid. Och det är besparingar hela tiden. Och tyvärr då sparar man in på sånt här också. Mm.
När du utbildade dig till ambulanssjukvårdare, var det här någonting du föreställde dig att du skulle kunna råka ut för?
Nej, det var det absolut inte. Helt otänkbart i min värld att man angriper någon som är ute för att hjälpa en annan medmänniska. Helt otänkbart.
Och jag tror inte att jag är ensam om att tycka att det är väldigt svårt att förstå hur det här går till. Hur blir det så att man angriper ambulanspersonal? Kan inte du berätta, hur brukar det se ut när ni blir utsatta för hot eller våld?
Det finns ju många olika situationer där, men ofta handlar det om att man kommer till platsen. Det finns en grupp med människor där, det kan vara ganska många. Ofta yngre män, stämningen är ganska hetsk. Och redan där så blir man ju, det blir ju ett form av hot där. Man upplever ju det utan att man kanske har blivit verbalt hotad eller det har inte riktats någon sten mot det. Men det räcker att befinna sig i den miljön. Så det tror jag är det vanligaste. Och sen kan ju det eskalera ganska snabbt. Det kan ju gå på några sekunder, kan det ju vända till direkta angrepp mot fordon eller mot oss.
Vad säger de till er när de angriper er?
Man hör ju ofta, det är väldigt svårt att uppfatta, och sen är det ju saker som, det är ord som man egentligen inte vill uttrycka här, känner jag. Men det är väldigt, det kan vara väldigt grova.
Är det rasistiskt mot er, mot svenskar? Förekommer det?
Det är nog mer allmänt. Det kan vara könsord, det kan handla om att man pratar om ens mamma och man hotar på olika vis. Ja.
Är det er känsla att ni kommer in och att ni uppfattas helt enkelt som inkräktare?
Så känns det, ja. Absolut.
Man kan ju skilja på en situation där en enstaka psykiskt sjuk eller en enstaka narkoman blir våldsam och en situation där det finns en grupp, där det finns en förståelse av att den här ambulansföraren ska vi angripa. Förekommer båda situationer?
Vi har ju många typer av hot och våld. Vi har ju exempelvis, om vi ska gå ifrån där, så har vi krogmiljön som är en potentiellt farlig miljö för oss. Vi har missbrukare, drogpåverkade människor, så ofta i kombination med någon psykisk sjukdom. Och sen har vi ju de här områdena där är grupperingar, när det är en större massa med människor.
Hur stor massa kan det vara frågan om?
Det kan ju vara allt från, du tänker, ja, där vågar jag inte svara riktigt hur många, men det kan ju handla om väldigt många människor. 20-30-tal förekommer ju ganska ofta.
Händer det att ni då hamnar i underläge och måste backa ut?
Ja, det är ofta alltså. För det är ju det första vi gör, det är ju att backa ut alltså. Ja, det är det ju. Det är ju det vi ska göra. Om vi hamnar där så ska vi backa ut.
Och hur vanligt är det?
Jag har inga siffror på det heller tyvärr. Men det blir mer och mer vanligt.
Händer det någon gång i månaden att ni måste backa ut ur ett område? Eller någon gång i veckan?
Ja, det är oftare. Det handlar ju om någon gång i veckan. Absolut. Man väljer att invänta. Ofta så förebygger man ju det här också. Man vet av erfarenhet att det här är ett potentiellt farligt område. Och då inväntar man ju personskydd så att säga, i form av polis. Då.
För jag frågar dig, när det är grupper av män som skickar ut er ur sina områden, förekommer det att detta är svenskar?
Det är ju, om jag säger så här, i de här områdena vi pratar om, no-go zones och de här områdena, så är det ju så att den övervägande delen av invånarna och de här grupperingarna är av utländsk härkomst. Så det är ju just i den här formen av hot och våld som vi pratar om här idag, så är det ju väldigt sällan svenska. Aldrig eller väldigt sällan.
Aldrig eller väldigt sällan.
De hittar vi ju andra miljöer.
Och då i krogmiljöer till exempel?
Till exempel krogmiljöer, ja.
Är det frågan om lika stora grupper då?
Nej, det är det inte, utan då är det ofta mindre kompisgäng och så vidare. Man är överförfriskad och, eller påverkad av droger och så vidare. Här handlar det om helt andra proportioner.
Så det är andra proportioner och låter det som på dig ett helt annat fenomen egentligen?
Ja, det är helt skilda fenomen är det, absolut.
Om jag vänder mig till dig, Per Brinkemo, du är expert på klaner. Och du betraktar detta som ett fenomen som måste ses som ett uttryck för klankultur. Kan inte du förklara hur det hänger ihop?
Inte som ett uttryck för klankultur på så vis att det är per se en kriminell kultur. Det tror jag inte alls. Men människor som kommer till Sverige kommer ju från samhällen som är oerhört auktoritära. Det finns ju liksom inte på kartan att det du beskriver skulle ske i alla fall inte under Kaddafis tid, i Tripoli eller på Gazaremsan, att ungdomar löper amok. Eller i Kabul eller i Bagdad eller vad det nu kan vara före kriget. Men utan där fanns ju ett oerhört stark social kontroll för det första och en repressiv stat som omedelbart slog ner minsta så att säga uppror. Och så kommer man till Sverige där folk är fostrade in i ett någon slags alltså i det här med ett samhällskontraktet och vi vet vad som förväntar oss vi av varandra och av staten och vi litar på staten och de systemen. Jag har med i min bok Mellan klan och stat ett exempel på en kille som kommer från Irak och han beskriver hur man fick ställa upp på skolgården, läraren gick runt med pinnar liksom, och om man inte hade skjortan nedstoppad i byxorna så fick man en smäll. Och så kommer han till Sverige och där är den stora diskussionen i klassrummet om man får ha där, och då sitter eleverna på bänkarna och man diskuterar om man får tugga tuggummi och ha på mobilen eller inte och det och man visar noll respekt till läraren. Kommer man från den typen av samhällen till ett väldigt så öppet samhälle som Sverige så måste det leda till en total förvirring. Dessutom så är man ju då, eftersom man inte har litat på staterna i hemländerna, inte heller på lagen, så har man ju varit organiserad på ett annat sätt. Väldigt starka kollektivistiska strukturer och auktoritära strukturer och stark social kontroll. Och så möter man, som sagt, till svenska och det händer någonting där.
Men det låter som att det finns någonting i själva invandrarskapet. Man kommer till en ny plats och den sociala kontrollen brister. Det kan ju bero på att helt enkelt på att föräldrarna har emigrerat och att det sociala inte fungerar så som det har gjort tidigare.
Två saker. Jag tror att dels många ärver misstilliten mot staten från föräldrarna. Men samtidigt tillskriver man som ung inte de gamla strukturerna samma auktoritet, de äldste som man ska lyssna på och så den här kombinationen att få höra att man ska helst inte blanda in polisen, vi sköter det själva. Och samtidigt då har man gått till svensk skola, lärt sig om individens fri- och rättigheter och det verkar inte bli några konsekvenser för någonting så att säga. Och så löper man amok där någonstans, klämd mellan klan och stat om man ska tala bildspråk.
Men hur förstår du det här som Gordon berättar om? En ambulans kommer in i ett utanförskapsområde. Det så kallat, och det samlas män, unga killar och vill skicka ut den här ambulansen. De får inte komma in. Vad är det som sker där från som du ser det?
Alltså jag reagerar ju som alla andra, liksom att man tycker det är helt obegripligt. Här kommer snubbar som du liksom ska hjälpa sjuka människor. Det är såklart, det är väl en sunda reaktion att bli helt oförstående för detta.
Men när vi nu har det här fenomenet och det är så pass spritt, hur förstår du det som sker där?
Men det har ju bildats då kriminella gäng, delvis byggt på blodspann, bortanför både de här klanstrukturerna och våra strukturer i Sverige. Och här markerar man väl revir bara mot polisen, lägger inte i. Här har man funnit någon slags alternativ karriärväg i förvirrelsen mellan klan och stat där varken föräldrarnas auktoritet betyder någonting eller det svenska samhällets auktoritet. Man har kanske oftast inte klarat skolan särskilt bra, man ser ingen framtid, man ser den alternativa karriärvägen med kriminalitet. Och så använder man den kraft som har gällt oftast i hemlandet, att man får stå upp för sig själv och sin grupp mot det man uppfattar vara ett hot.
Men är det då, ser man det då som en rivaliserande struktur som kommer in i ens område?
Ja, precis.
Oavsett att det är frågan om ambulanser som kommer in för att kanske rädda liv eller hjälpa sjuka?
Ja, men alltså jag tycker ju själv att just ambulansen är ju väldigt, eller ambulanspersonal, det känns ju helt obegripligt. Det är lättare att förstå att man ger sig på polisen så att säga, i någon mening. Men det är väl en markering, liksom, vem som äger området.
Om vi ska vara lite konstruktiva här. Gordon, du har pratat om den här militära utrustningen som ni har efterfrågat. Du efterfrågar större förståelse från arbetsgivare för er arbetssituation när det kommer till hot och våld. Vad mer skulle man kunna göra?
Det finns jättemycket att göra och på olika plan. Vi har ju länge tryckt på, om vi nu ska gå in på konkreta förslag, på straffskärpning. Och även ökad lagföring. Och för det behöver vi ju också bevisa då, att ett brott har begåtts. Så vi pratar och utrustas med kameror, så kallade bodycams, kanske kameror i fordonen.
Och vad är det som står i vägen för att ni ska ha bodycams? Är det beslut från Länsstyrelsen som behövs då, eller?
Ja, precis. Vi måste ha ett beslut därifrån. Och det är en väldigt svår fråga där om med integriteten och det här. Men där tycker vi att tryggheten överväger ju. Att man borde förstå det också i de här situationerna. Och det blir ju mer och mer vanligt i andra länder. Exempelvis Storbritannien har ju börjat med det här. Som de ligger steget före i det här. Mm. Så det finns sådana saker. Vi har pratat lite om skyddsutrustning. Men sen har vi även, tycker jag, arbetsgivaren igen då, som måste trycka på. De måste ju tala om att vi har ett problem här. Vi har en dålig arbetsmiljö, vi har för stora risker. Det är inte bara vi som ska sitta och säga det här hela tiden. Vi måste ju, arbetsgivaren måste ta sitt ansvar. De har ju ett arbetsmiljöansvar också. Och det är de som kan trycka på också. Om vi tillsammans kan göra det här så kanske vi kan få till en förändring när vi får en bättre arbetsmiljö.
Varför trycker inte de på, tror du?
Jag tror det handlar om, jag tror mycket tyvärr handlar om kostnader alltså. Som det ofta bottnar i. Det är besparingar och de har krav på sig. Vi ser ju nedskärningar i ambulansverksamheten hela tiden. Trots att befolkningen blir äldre. Och vi har ett större behov. Jag tror det handlar mycket om besparingar. Och sen att det är så otroligt känsligt fortfarande. Man vågar inte prata om det alltså. Och man vågar i vissa fall inte inse att det är ett problem alltså.
Mm. Kan det behövas skyddade personuppgifter för ambulanspersonal så att man inte blir utsatt efter ett ingripande?
Precis. För skyddade personuppgifter är mycket viktigt också. Något som vi också har tryckt på länge. För det finns ju en utbredd rädsla att vittna, att berätta om vad som har hänt. För man är rädd för att man ska träffa de här personerna igen. Och man är till och med rädd för att de ska söka upp en hemma. Skada ens familj eller liknande. Va? Och sådana hot uttalas ju inte sällan. Alltså.
Och det här är någonting du har hört från dina medlemmar?
Ja, absolut.
Att man är rädd för att man ska bli uppsökt av förövare?
Ja, absolut. Det är vanligt förekommande. Väldigt vanligt. Så det är därför det är väldigt svårt att mäta hur mycket problem vi har med det. För rapporteringen in, det är ett jättestort mörkertal där alltså. Om de här händelserna. Man vill inte rapportera. Man är rädd.
Och vi i media, har vi varit tillräckligt intresserade av den här frågan? Har vi skrivit tillräckligt? Har vi pratat tillräckligt mycket om det?
Som det är nu tycker jag, man kan inte prata till det. Det finns ingen gräns för hur mycket man kan prata om det. Men jag tycker media senaste åren har ju vaknat alltså. Absolut. Så där känner vi att där finns det draghjälp. Absolut. Och det tycker vi är bra. Utan det är på beslutsfattarnivå. Alltså vi tycker det går alldeles för trögt där.
Vad vill du skicka med rent till de politiker som sitter och lyssnar? Vad behöver ni från dem?
Jag har ju olika hälsningar också från människor som jag träffat i de här områdena. För det ska vi också komma ihåg att alla människor i den större massan i de här områdena vi har pratat om idag. Det är ju goda, hyggliga människor som vem som helst alltså. Och de pratar vi med och de lever ju ofta i ett förtryck och i en rädsla i den här klanstrukturen va? Där de också blir hotade. Och de skriker ju om hjälp alltså. De säger ju, vi vill att ni upprättar lag och ordning, ordning och reda alltså. Vi vill ha hjälp. Så jag tror det är nog budskapet alltså att... Att vi måste ju kunna hjälpa alla människor oavsett var de bor någonstans. Det ska ju inte vara någon skillnad om du bor i Rinkeby eller om du bor i Danderyd. Du ska få en ambulans och du ska få hjälp lika snabbt. Mm. Alla har rätt till det.
Det låter som att polisen inte är tillräckligt närvarande i de här områdena. Är det så?
Det stämmer ju bra det. Jag vill inte kasta någon smuts på dem, men vi vet ju att de har haft en stor omorganisation. Vi vet att poliserna som är ute och jobbar, de är inte nöjda över hur det ser ut. Och det funkar ju inte som det ska. Det finns ju ett förfall inom polisväsendet, det tycker jag. Så det är ju något man måste jobba väldigt hårt med och komma till rätta med väldigt snabbt.
Per, från ditt perspektiv, vad kan man göra konkret, konstruktivt för att komma till rätta med det här problemet?
Men jag tror också att rättssamhället måste sätta ner foten. När jag jobbade i Rosengård, vilket jag gjorde nästan 5 år, så hörde man ju ofta, eller jag hörde ofta att man, de boende där var förtvivlade över att det liksom inte hände någonting. Och det var för långa processer, men jag förstod ganska snart att det var många som inte heller förstod hur det svenska rättsväsendet fungerar och hur man polisanmäler och varför det krävs vittnen. Och det hör vi ju ständigt från polisen, och nu bara senast i förra veckan överåklagaren i Malmö som säger att vi, ett av skälen till att vi inte kan lösa många av brotten är för att familjer gör upp sinsemellan och betalar bot till varandra för att, eller om någon familj har gjort, en medlem i en familj har gjort något mot en annan, så samlas familjerna och kanske med då viktiga personer inom den utvidgade familjen, klanen, och så kommer man överens om en summa, och det går inte ens till svenskt rättsväsende, och man är ju förtvivlad då, åklagarmyndigheten och polisen. Och det är liksom en del i allt det här, hur det liksom löses upp, strukturerna, tilliten till rättssamhället. Och då finns det ju då ungdomar och även äldre som löper amok och som utnyttjar det här vakuumet.
Jag flikar in.
Ja, såklart.
Det, precis, jag håller med exakt. Det är som en uppgivenhet alltså. Mm. Man ger upp, va? Det pratar de också ofta om. Jag har försökt påverka kommunpolitiker, vi har pratat med dem och dem och dem. Men vi ger upp. Det är många som har gett upp. Ja.
Per, du skriver i din bok om att vi tenderar att överskatta attraktionskraften i vår egen kultur. I vårt eget sätt att leva, vår tilltro till staten. Kommer man från ett klansamhälle så kan man tycka att ett klansystem är mycket mer mänskligt, mycket varmare, mycket bättre. Kan inte du berätta om det?
Ja. Får citera Lars Trädgård som brukar prata om det svala men generella systemen i Sverige. Och vi har så lång historia av en fungerande stat och vi har tillit till den. Medan man har så en oerhört varm och intensiv tillit men begränsad till sin grupp när man kommer från ett land som Irak eller Afghanistan till exempel. Och den långa processen, hur vi har skolats in i den här tilliten, både till grannen och till staten och institutionerna, till polisen, legitimiteten som lagen generellt sett har, den är ganska unik i världen. Utan man blir oftast kvar i de här gamla strukturerna, och vi har ju mött folk som om alla på jorden är svenska med svenska erfarenheter och blandat ihop det med alla människors lika värde. Och därför inte introducerat folk in i ett väldigt, väldigt speciellt system som är generellt och fantastiskt, men ganska abstrakt och inte minst svalt. Det hör man ju ofta om, prata om svenskar, ni är så kyliga sådär. Och jag tror också att det är inte bara det att vi som människor är det, utan också systemet är opersonligt, och det är en poäng med det. Därför att det blir mer rättvist. Men det måste upplevas väldigt, väldigt konstigt när man kommer hit och som sagt inte får heller någon vettig introduktion till detta märkliga bygge som vi har. Som vi ändå är jättestolta över. Så. Men min poäng är att det uppstår ett vakuum, som jag sa tidigare, mellan de här systemen. Och där staten inte är tillräckligt tydlig. Vare sig i introduktionen, men inte heller i att sätta ner foten då mot, utan vi har förväntat oss att alla är socialiserade in i respekt för polisen och tingsrätten. Och
ja, men är det någonting man kan informera människor in i? Jag föreställer mig att det skulle vara väldigt abstrakt. Ofta när man talar om sådana här problem så är lösningen alltid att man ska, ja men vi får informera, vi får göra det till en del av SFI. Men funkar det verkligen? Kan man börja berätta i SFI att här vi har liksom, i Sverige har vi riksdagen och vi har länsstyrelser och så har vi kommunen och så här funkar en tingsrätt. Funkar det att göra på det sättet?
Jag kan inte svara på det. Jag hör vad du säger och jag kan känna samma tvivel också. Men jag själv kan inte komma på något bättre sätt.
Så ditt svar är, förlåt, ditt svar är information helt enkelt. Man måste informera människor som kommer hit
om... Ja, och en otrolig tydlighet vad som gäller. Och jag sa i någon intervju förra veckan där med att kanske man ska skriva under också ett kontrakt om att man anpassar sig till det svenska rättsväsendet och inte har parallella system. För även, det är ett problem i det konkreta fallet att det är ett parallellt system. Men bara det faktum att det finns ett parallellt system skapar misstro mot det övriga systemet. När folk runt omkring säger att ja, men de har skött det på sitt eget sätt och så sprider det sig. Och det urgröper på sikt också för omgivningen tilltron till systemen. Men något bättre sätt, jag vet inte, vad säger du? Hur ska man informera? Eller ska man skriva kontrakt om att väl?
Det förslaget har jag aldrig hört och det tål att tänkas på, absolut. Jag har ju pratat om en del om det här med information också. Jag har varit ganska hård där. Jag har ju kallat det tidigare att det räcker inte med bullar och varm choklad. Jag tycker det har gått så långt nu. Så visst, de här att informera och vara ute bland ungdomar i de här områdena, vara ute hos befolkningen, det är jättebra. Men det krävs så mycket mer nu. Som du säger, vi måste höja liksom nivån och det måste vara tydligt alltså.
Du säger att
jag hörde ju, det här är ju ingen SIFO-undersökning, men mina erfarenheter är att jag mötte ju folk som inte visste var försörjningsstöden kom från. Jag trodde att det kom från FN eller från kungen. Och då... Det är ju inte alla som har missuppfattat det så till den milda grad, men det finns någonstans en kritisk mängd människor. Om det har spritt sig bland tillräckligt många så är det ett problem. Jag tror att vi överskattar människors förmåga att snabbt ställa om till en annan typ av samhällsbygge. Och då kan inte jag komma på någon bättre idé än att informera tydligt om hur det funkar i det här landet. Sen kommer det vara en jättelång och svår process. Och det är självklart så att ju fler människor som kommer från en annan samhällsorganisationsform, ju svårare blir det att skola in dem i detta vårat. Där spelar ju mängden människor roll. Och det måste ju också politiker fundera över. Liksom vad klarar vi av här när vi nu ser och vet och hör från överåklagaren i Malmö till exempel att det finns parallella rättssystem. Det är klart att det är jätteallvarligt. Eller när du sitter här och berättar om fullkomligt ofattbara saker. Det är klart att man vad har gått fel här? Det här handlar inte om genetik, biologi eller raser, utan det är andra system. Man har radikalt löst konflikter på andra sätt och de systemen krackelerar delvis här i Sverige och unga riskerar, som jag sa tidigare, att hamna mitt emellan de här två systemen.
Men så ditt svar, om jag frågar de här männen som samlas runt Gordons ambulans och ser Gordon och hans kollegor som en främmande struktur som man ska skicka ut ur området. Det löser man enligt dig med information om hur staten fungerar.
Långt tidigare så att säga. Ja. Nu handlar det om att lagföra.
Repression helt enkelt.
Men i grunden
handlar det om att informera bort synen på det finns bara en struktur och det är staten. Ja. Det är det som ska gälla. Ja. Det finns inte olika klaner eller grupper som konkurrerar utan det är staten som gäller helt enkelt.
Ja, självklart. Och det måste göras omedelbart. Kanske till och med när man tar kvotflyktingar så borde man informera som man gör, som amerikanerna gör, kanadensare och engelsmän i flyktingläger. När man tar kvotflyktingar så har man ju jättetydlig grundläggande information redan från början så man vet det mest grundläggande när man kommer hit. Nu tar inte Sverige så många kvotflyktingar, men man har ökat antalet nu. Men att gå in och informera kriminella gäng här nu att ni måste följa statens lagar. Där handlar det, är man kriminell så ska man åka dit. Men det är också en sån sak att man de system som har funnits i hemländerna, de är fruktansvärt snabba och effektiva. Man har någonting som kallas för sedvanerätter. I Afghanistan heter det Pashtunwali eller Urf bland araber. Romani-kris bland romer. Och det handlar om att man sitter ner familj emellan. Det finns medlare, det finns klanäldste. Och de kommer till ganska snabba beslut. Man straffar inte individerna utan man kompenserar den drabbade individens familj. Och det löses väldigt snabbt då. Och här uppfattar man det att det tar så en vansinnig tid.
Det kommer en kallelse efter ett halvår.
Och så ska man vittna då. Och ibland tror jag för övrigt att det inte bara handlar om en rädsla för repressalier utan det handlar om att gå utanför det system som man har lärt sig. Liksom att rädsla för exkludering från sin grupp så att säga. Mm. Men det är en vidare fråga. Mm.
Bara avslutningsvis, det pågår ju en diskussion i Sverige om huruvida samhället går åt rätt håll eller fel håll i det här avseendet. Gordon, vad är din bild av utvecklingen de senaste 30 åren? Har problemet blivit större?
Ja, absolut har det ju vuxit. Ja. Och det har ju eskalerat till. Det är overkligt alltså. Och det är ofta den reaktionen man får också. Det är inte sant. Det är ju så många reagerar när de läser om de här händelserna. Just mot ambulanspersonal men även polis och räddningstjänsten. Mycket att förglömma dem också. Det är inte sant. Det är svårt att förstå alltså. Men absolut har det ju problemen ökat.
Och när du tittar från ditt perspektiv Per, är det så att vi ser en kulturell förskjutning där vi ser inskjutningar av klanstrukturer och klankultur i Sverige de senaste, säg 30 åren?
Ja, men det, så är det ju. Men medvetenheten om det har ju varit så otroligt liten. Och får vi in sådana parallella system så är det ju fara och färde. Jag är väldigt dålig på ekonomin. Man pratar så att invandring kostar mycket så orkar inte jag ens ta den frågan för att jag kan inte det. Men det jag är rädd för är den sociala oron och att det bildas olika grupperingar som kräver sin rätt istället för att vi samlas under ett vi så att säga och med ett starkt samhällskontrakt mellan individer och staten. Men som det ser ut nu och som utvecklingen är så vi går inte åt rätt håll och det riskerar äta sig in på så många plan. Allt ifrån i kommunpolitik eller på riksdagspolitiken om man väl röstar, om det inte längre är en man en röst utan man röstar gruppvis till exempel eller in i rättsväsendet. Det är inget bra. Mm.
Så det är en tydlig bild från er båda två. Både från dig Gordon och dig Per. Att det går i fel riktning i det här avseendet.
Ja. Det är inte bra. Men det går ju att staga upp. Det tror jag. Men då måste
det är inte hopplöst. Nej. Mm. Men det krävs ju handlingskraftighet. Och att man vågar ta i det här. Och man vågar prata om det.
Jag bara tar den här bilden. Vi betalar jättemycket skatt i Sverige. Det är ju liksom i ett globalt perspektiv helt sanslöst mycket pengar vi betalar. Men vi har ansett att det är värt det därför att vi får någonting tillbaka till institutionen. Och vi är nog alla, vi tror jag, uppväxta med att man ska göra rätt för sig. Det är uttrycket, hur säger man det på något annat språk? En ska göra rätt för sig. Liksom. Ja. Så här, göra rätt inför vem? Det är inte bara mellan dig och mig utan till det offentliga. Om man inte är uppväxt med ett offentligt liv eller det offentliga som man litar på. Så blir det ju, jag ska göra rätt för min grupp. På det viset är ju vi ett lite udda folk tillsammans med de andra skandinaviska länderna. Och den kulturella självinsikten om detta, att vi ligger längst upp i det här högra hörnet på World Value Survey-kartan som ett väldigt udda land, måste vi få och utifrån. Och sen de som kommer till Sverige, de ligger i den andra hörnan på den här kulturkartan, Engelhards map som ni säkert har sett. Så, men det är först när vi får syn på det annorlunda som vi får syn på oss själva. Och när vi får syn på oss själva så kan vi väldigt tydligt, mycket mer tydligt markera för gentemot andra. Inte markera så, men att ändå förklara att vi är lite konstiga här, men vi tror på en stark offentlighet. Eller offentliga institutioner och på en stark stat. Och vi litar på dem och det förväntas ni också göra. Mm.
Så det går att vända situationen, men det kräver att man pratar om det, säger Gordon.
Absolut, man måste prata och inte bara prata, utan det krävs handling. Mm. Och det krävs nu.
Mm. Tack så mycket för att ni tittade och tack så mycket Per Brinkemo och Gordon Gratich för att ni kom hit och pratade med oss. Tack.
Tack.